Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
God morgon.
Det märkte jag höll tillbaka för att du skulle få säga god morgon först.
Tack älskling.
Nu ljuger vi ju lite grann.
Ja, det är ju inte lördag morgon.
Det är faktiskt torsdag kväll.
Ja, det är lördag morgon när ni hör det här.
Ja, vi får fuska lite grann för vi ska ut och resa. Så vi måste...
Lämna vår husvakt här och hunden och hålla vakt medan vi... Ja, vi får säga som det. Drar till varmare nejder.
Mm. Mm. Det känns som om det här snövädret som kom här var lite grann för att påminna oss om varför vi åker bort.
Ja, det var nästan som en spark i baken.
Ja, lite grann.
Stick nu.
Ja.
Men,
det driver ju så mycket. Vi la märke till att en av våra utomhusbelysningar inte lyste. Så gick jag ut för att titta om det var en säkring som hade gått.
Nu är vi alltså i södraste Sverige om vi inte känner det.
Och så plötsligt kände det mörkt ute. Så känner jag plötsligt hur jag... började gå uppåt och sen så insåg jag att den lyste men den stod under en halv meter snödriva så jag fick gräva fram lampan.
Kände inte du en enorm ömhet och tacksamhet till den där lilla lampan som gjorde sitt allra bästa med vädrets makt emot sig?
Jo då, för all del, inom rimliga gränser.
Inom rimliga gränser. Mm. Ja, annars har vi haft några dygn här nere i Skåne som är, vad ska vi kalla det för, påfrestande.
Mm.
Vi har väl ändå i och för sig liksom suttit i vårt hus och så vidare, men det har funnits människor som har kört E22, och nu är inte alla i Sverige som är uppdaterade på var den går ifrån. Men den går från Trelleborg till Norrköping genom Skåne och Blekinge.
Mm.
Där har det varit... Nej, den ska bli bättre, säger Trafikverket hela tiden, men det har inte lyckats ännu. Där har alltså varit någon typ av fullständigt trafikkaos där människor har suttit insnöade i sina bilar.
Ja.
Och då har vi en uppdatering från idag.
Idag torsdag.
Idag torsdag.
Vi ber om ursäkt.
På eftermiddag.
Igen.
Där säger polisen att vi vill att de som sitter fast i en bil på grund av vädret kontaktar polisen via 11 114 14.
Vad
det här betyder för mig är helt enkelt att det fortfarande sitter människor instängda på torsdag kväll i sina bilar. Jag hörde ju en diskussion också mellan Trafikverket och Räddningsverket i P1 idag.
Ja.
Ingen av dem hade ansvar för det som hade hänt, nämligen att upp mot 300 bilar hade stått fast i
köer. Ja, alltså det är svårt att ansvara för att det snöar, men däremot så det är lite konstigt att de liksom när det börjar stocka ihop sig, att bilarna fortsätter att liksom lassa på.
Ja,
det är lite konstigt. Att man inte stoppar trafiken, om jag uttrycker mig tydligare.
Ja, för mindre än ett dygn sedan var väl då de satte igång. Och då skar de upp det här mitträcket så att man skulle kunna vända.
Ja.
Men det är ändå, räddningsarbetet har ju då varit att... Räddningsverket har jobbat med bandvagnar från Försvarsmakten.
Mm.
Och Trafikverket...
Det tycker jag var glädjande att det fortfarande finns bandvagnar. Jag trodde att allting var avskaffat i stort sett. Men ja, vi har fortfarande bandvagnar.
Alltså. Ja. Vad vi inte har är ett trafikverk som anser sig ha råd med någon sorts ordentlig vinterväghållning.
Mm.
Vad man kan gå ut och berätta från Trafikverket är att man ska lyssna på väderrapporten. Men, men jag frågar så här, hur vore det om ni körde ut plogbilarna? Jag vet inte.
Du är så
negativ.
Du har så höga krav.
Det är ju jag vinter. Tänkte på det faktiskt häromdagen. Höga krav, ja det är vinter. Jag tänkte på det så här. Jag har uppnått mogen ålder.
Ja.
Jag började kanske jobba när jag var 15 år, inte heltid då, men extra. Jag har betalat skatt under alla dessa år.
Mm.
Mycket skatt. Fortfarande ligger väl som fyra i världen. Vad fan får man för pengar? Alltså jag kan bli helt vansinnig med tanke på hur mycket pengar man har lassat in. Och sen ska man sitta och lyssna på att Trafikverket och Räddningsverket inte tycker att det är deras ansvar.
Jag kan delvis hålla med dig.
Du behöver inte vara diplomat här.
Nej, jag vet att jag inte behöver vara diplomat.
Det här är Hakelius på Pova på.
Jag försöker bara föra ett resonemang.
Ja, shoot.
Ja, alltså det är klart att det ligger... Vi har ju sett, det finns ju liksom nedrustning på alla möjliga samhällsfronter. Det där vet vi alltid om. Det har vi pratat om många gånger och kommer vi prata om många gånger till. Men samtidigt tycker jag att man måste ändå komma ihåg lite grann. Det finns en del andra saker som spelar roll.
Mm.
En är, om man jämför med tidigare, att folk har liksom förutsätter att de är mobila på ett helt annat sätt än vad man gjorde tidigare. Alltså folk förväntar sig alltid att de ska kunna ta sig från punkt A till punkt B i stort sett när som helst. Så var det inte när jag växte upp. Det är också så, tror jag, att folk är mycket sämre förberedda på den här typen av extremväder, därför att man är på något sätt, det känns som det är liksom gammaldags. Det är någon annans ansvar. Det är inte jag som ska behöva ta ansvar för att det snöar och blir dåligt väglag och sådär. Alltså jag tycker att det där är, det finns liksom flera olika inputs här. Vi pratade om det där tidigare idag. Jag kommer ihåg liksom, min farsa, han hade ju snökedjor i bakluckan.
Nu känner jag att vi osökt kommer in på en av våra standard poänger med det här programmet, höll på så här. Survival kit, alltså snökedjor, survival kit på riktigt.
Ja, just det. Nu ska vi bli sådana här rådgivningsprogram som talar om för folk om man får förklara sig om det börjar snöa.
Vi har ju haft sådana mentala survival kit, men det här är ju liksom snökedje.
Ja, nej, men alltså, jo, det kanske är ett survival kit, men alltså, jag tänker så här att jag tror att det är ganska dåligt med, alltså det finns nog, precis som vi har pratat om survival kit tidigare, alltså lite sådär tongue in cheek sköna grejer att göra, så talar man kanske inte så mycket om survival kit på riktigt längre. Alltså att man faktiskt behöver, det har ju varit, nu säger jag, det är ju en sanning med modifikation, för nu när jag säger det så kommer jag på att det var rätt mycket så här preppersnack när kriget i Ukraina bröt ut och folk började köpa plastdunkar och konserver och sådär. Men jag tror, det kändes mer som det var en sån där två veckors trend. Jag vet inte om det finns i vardagslivet.
Du menar så här livsstils...
Nej, men liksom i vardagslivet att man har liksom dels lite rimliga förväntningar på vad man faktiskt kan och inte kan göra beroende på vädret. Och dels att man rustar sig om man nu ska liksom ut i olika konstiga väder.
Jo.
Fast
det kan väl också vara faktiskt ganska omöjligt att veta att det kommer att vara en lastbil som stoppar upp trafiken på E22.
Jo, det kan man inte veta. Men det är ju det som är poängen, att man måste förbereda sig för det som man inte kan förutse. Därför att det är liksom det som är överraskningen.
Vi har en ganska kul trafikspänt här i Sverige som heter Robert Collin. Han påpekar...
Skriver han fortfarande?
Ja, i Aftonbladet, en tidning nära dig. Han talar om att SJ stoppar ju tågen när det är för mycket snö.
Ja.
Polisen kanske skulle stoppa lastbilar på den närmaste rastplats.
Ja, där har han en bra poäng. Alltså det där är ju någonting som nästan alltid när man läser om den här typen av grejer som händer, så är det ju lastbilar som har åkt runt, ibland med sommardäck.
Liksom denna gång var det en lastbil som hade sett till att uppemot 300 människor.
Och det är någonstans, det här tycker jag, och kan vi inte nu när vi ändå gnäller och vi kommer in på lastbilar, kan vi inte ta upp det här med lastbilar som kör om varandra? Varför kör lastbilar om varandra? Är det någon som kan förklara? Alltså jag undrar, de kör ungefär lika fort och så ska de ändå köra om varandra och så ligger man liksom bakom dem och så spärrar de två filer i 3 kilometer. Och man undrar varför. Och jag började liksom ana, är det någon slags sån här artighetsgrej? Att man liksom ska...
Stoppa upp den vanliga trafiken?
Nej, men att man ska byta om vem som ligger först. För det kanske drar mer bränsle eller någonting. Jag vet inte. Men om det kanske är en artighetsgrej mellan lastbilschaufförer som blir en oartighetsgrej mot alla andra trafikanter.
Ja, det är en fråga som vi skickar med till er lyssnare. Borde inte varför kör lastbilar om varandra?
Borde inte lastbilar överhuvudtaget vara förbjudna att köra om varandra?
Mm. Det tycker jag. Titta där, ja. Mm. De tar inget civilt ansvar.
Nej, jag tänker civilt ansvar.
Nej. Vi struntar i det. Det finns en annan grej som har att göra med det här ovädret som jag tycker är jättekul. Det har blivit otroligt inne att tala om att man ska vinterbada. Det anses ju vara nästan som en religion. Det här med, och Vetenskapsradion P1 har tagit upp det här. För nu har man undersökt vad som händer och...
Ja.
Det blir inga långvariga hälsoeffekter. Trots att det här med att hålla på och sälja in det här som en sorts livsstil. Det har blivit en miljonindustri. Nej, det är inte så mycket som händer utom då att det, kroppen blir otroligt stressad när den är nere i det här kalla vattnet. Men det kunde jag ha berättat. Du behöver inte göra någon stor undersökning.
Det här är en del i din serie. Varför man inte ska sporta eller göra olika kroppsaktiviteter, för det är alltid farligt.
Nu säger forskarna att det inte har några långsiktiga hälsoeffekter.
Men jag tror inte,
man
tror
får gärna stressa sig själv och ta reda på om man har hjärtproblem.
Ja, men jag tycker inte att, alltså, jag har inget problem med folk som inte bara, det jag har problem med om de pratar om det på det här sättet, på det här förnumstiga sättet, att det är nyttigt och sådär.
Mm.
Det är löjligt. Men det är klart man kan tycka det är kul att vinterbada.
Och
som
späka
man kul,
sig.
Ja. Ja, men som man tycker det är kul att hoppa fallskärm eller cykla i, vad heter det, sån här, man cyklar i naturen, det heter något särskilt.
Cykla i tights, nej,
men jag skulle aldrig drömma om, jo, men vi kanske kommer att vinterbada i år förresten, men vi kommer att göra det i Sydafrika, så att det räknas kanske inte riktigt.
Nej, jag tror inte det, definitionsmässigt.
Den typ av vinterbad jag kan tänka mig i för sig.
Ja. Du, sen tycker jag att det var ganska intressant med... jag,
du är
jag
igång idag.
Mest på, jag har äntligen kvicklat till för att jag slutar blåsa här nu. Lyssnar mest på har ju varit hela den rapporteringen om den här superkylan.
Ja.
Och det är så intressant när en massa lokalreportrar i Sveriges Radio ger sig ut för att prata med så kallat vanligt folk.
Ja. Vad säger vanligt
folk? Och då hamnar de på såna här ställen där det är till exempel 25 minus 32 eller 43 minus.
Mm.
Och då får de alltid ta på någon som säger så här, ja, det är ju lite halvkallt nu.
Flugfritt brukade min farfar säga när det var 20 minus.
Ja. Det är ju ingen som vill liksom, av vanliga människor som vill hålla med om att det är superkallt. Utan man vill säga att ja, när man går ut och promenerar då tar man ju på sig ganska, då tar man på sig mycket kläder.
Ja,
det
finns inget går dåligt väder, det finns bara dåliga kläder som heter.
Är det här en svenska folksjäl? Det finns inget dåligt väder.
Ja, det kanske det är. Fast jag tror också att det är en sån här grej, markör från folk som bor i norr mot folk som bor i söder. Att alla som bor liksom... söder om
Uppsala.
Ja, det räcker nog, man får Gävle. Direkt söder om Gävle, till och med söder om Kramfors kanske är lite töntiga.
Ja.
Jag tror att det är liksom, det är lite grann, det är sån där hävdelsegrej. Det är löjligt att säga att någonting är kallt.
Typ jag är lite mer överlevnadsdugning än du.
Ja,
du bara
precis. Det är bara fjollor. Ja. Fjollor där nere i söder.
Vet du, jag ställer jättemycket upp på att vara fjollan.
Ja.
Jag
har inget val. Det är bara, man är det man är, vet du.
Mm.
Men du, ska vi inte prata om lite annat vädret? Du borde ju vara jätteengagerad i det här med att drottning Margareta abdikerar.
Ja, det är veckans retro. Drottning Margrethe...
Är det veckans retro också?
Ja, det är veckans retro faktiskt.
En till?
Vi hade Survivor Kit förut, men det här är retro. Okay. Det är lite olika.
Okej, jag hänger inte med.
Nej, men det intressanta var att det faktum att Danmark egentligen inte har en monarki där man avträdde tronen innan man avgår med döden.
Mm.
Och nu drottning Margrethe valde att göra det ändå. Det har utlöst en enorm massa reaktioner. Ni får hemskt gärna läsa Svenska Dagbladet på söndag. Då på ledarsidan skriver jag om det här. Men jag kan inte låta bli att påpeka att det är enormt vad folk tycks bli berörda av detta faktum att någonting har ändrat på sig. Det vill säga, även radikalerna, i det här fallet vänsterradikalerna, vill ju egentligen att drottningen ska göra som de trodde att hon skulle ha gjort. Så att det, jag tycker det är
sitta kvar alltså? Eller?
Ja, hon skulle inte avgå i förtid.
Nej, okay.
Det kan man göra i Spanien, det kan man göra i Nederländerna, men det är inte traditionen i Storbritannien och det är inte traditionen.
Nej, men Ann-Charlotte Martius tycker det var bra. Det var en jag läste som tyckte det var bra. Det är fler som tyckte det var bra.
Ja, men många av dem har med något sådär illa dolt liksom, glädje över att hittat en svaghet i monarkin. Ja. Titta, hon gjorde inte som hon sa, för hon hade någon gång sagt att hon skulle sitta tills hon trillade av pinn ungefär. Ja. Hon var en ganska rolig och väldigt kreativ person. Men jag kan bara säga att många monarkikritiker är mycket mer retro än vad de själva vet.
Ja.
Det
alltså det, jag tycker det är inte riktigt intressant att Danmark nu får en, ja, inte regerande drottning, men ändå en drottning som är en australiensisk ofrälse.
Jo.
Finns det,
jag tror du har skotska rötter.
Ja, just det. Ja, ingen har ju rent australiensiska rötter om man inte är
men det är väl ganska intressant.
Ja, hur då menar du? Macbeth.
Nej, jag tycker att det är en komplikationsgrad som är lite intressant. För att,
men har vi haft några andra australiensare på de europeiska tronerna?
Det kan inte jag svara på. Då får vi ringa till Royal Roger.
Sannolikheten för att hennes förfäder var straffångare är ganska stor.
Mm.
Eller hur?
Ja.
Men så det är
men
ganska
tror
bra.
Ju inte på arvsynden. Jag...
Nej, men det är en intressant, intressant karriär kan man säga. Mm. Liksom, över släktleden om man säger så.
Ja.
I sådana fall. Det måste vi ta reda på. Det borde man ju veta. Det borde man ju förstås veta, hennes bakgrund. Men det kan man inte. Men de är ju populära, de här kronprinsparet som de har i Danmark. Vad tror du? Jag var faktiskt där och bevakade deras bröllop för
Aftonbladet. Berätta, hur var det?
Det var väldigt trevligt. Jag kommer särskilt ihåg att Jensens Böffhus, vet du?
Ja, det vet jag.
De har sedan dess öppnat i Sverige också. Jag vet inte om de fortfarande finns kvar i Sverige. Men de hade inte gjort det då. De var en strikt dansk angelägenhet. De hade köpt stora reklamplatser på bussidorna med kronprinsparet. Och hyllade och grattade dem på deras bröllop.
Ja.
Och det var väldigt, det var festligt värre i Köpenhamn kan jag säga.
Men jag tycker att danskarna har någonting som liknar britterna där. De är bra på att ställa till lite nationalistisk yra. När man kommer till exempel till Kastrup och landar från utlandet, då står det folk och tar emot varandra som man gör på alla flygplatser. Men i Danmark viftar man med danska flaggan. Det var gulligt.
Och fyller man år i Danmark och äter en liten födelsedagslunch eller någonting, då får man ju danska flaggan på bordet också. Ja. Det är trevligt. Och sen så tycker jag är ju alltså, i ett avseende är jag ju väldigt avundsjuk på deras kungahus och deras nationalsymboler. Och det är att de har dels hjärtat och dels elefanten.
Mm.
Båda de två är fantastiskt fina symboler.
Mm. Och sen är rött och vitt som i Dannebrogen, det är ganska fint.
Ja, och så just det här, elefanten tycker jag är så bra. Liksom, lejon har ju varenda kungahus, liksom. Big deal.
Mm.
Men en elefant.
Det är precis vad man önskar sig.
Ja, jag tycker det. Det finns ju liksom någonting storartat och lite... Jag vet inte, nästan självironiskt i det på något sätt. Det är
jag tror inte att danskarna är självironiska egentligen. Inte
nej,
som folk.
Det har du rätt i.
Det tror jag faktiskt inte. De är mera
självgoda.
Självgoda.
Som skåningar.
Ja, kanske lite. Kanske lite. Ja. Ja, men det är någonting, man är inte så självkritisk. Man tycker att man har det bra. Det är hygge för hela slanten. Ja, det är intressant.
Du, en annan sak som jag skulle vilja prata med dig om är faktiskt, det låter ju otroligt tråkigt och nu kommer alla att stänga av, och det är att det är i år, det vill säga 2024 som är det nya året som vi just har gått in i, så är det EU-val, val till EU-parlamentet, man ska säga Europaparlament, men det vägrar jag göra för det är inte ett Europaparlament, det är ett EU-parlament.
Mm.
Hur är ni med det? Jag tänker inte säga så många ord om just den saken, men det intressanta tycker jag är att svensk politik de senaste två åren, i varje fall sen Ryssland invaderade Ukraina, kanske lite dessförinnan, har ju handlat väldigt mycket om utrikespolitik. Alltså innan Ukraina har alltså varit Trump och det var mycket liksom sådana utrikespolitiska saker. Nu har vi dessutom på slutet här fått kriget i Israel, Hamas. Och det som slog mig häromdagen när jag tänkte på saken är att jag vet inte, liksom, har Sverige någon utrikespolitisk linje längre? Alltså, när hade vi sist...
NATO?
Jo, fast det är ju liksom en, det är inte en linje. NATO är liksom, okej, vi har bestämt oss för att byta ställningstagande när det gäller NATO. Mm. Men det är ju inte en utrikespolitisk linje. Mm. Alltså, jag försökte komma på, när hade Sverige senast en liksom sammanhängande utrikespolitik? Och jag undrar om inte det var under Palme. Och nu, man kan ju tycka vad man vill om den...
Om den politiken.
Den politiken, hur ärlig den var, och dubbelspel och så. Allt det där är ju sant för all politik. Mm. Men det fanns ändå så att säga en uttalad idé om hur man såg på världen, hur maktförhållanden i världen såg ut. Vad som, ja, det fanns liksom någon slags tanke bakom det. Sen dess så tycker jag nästan inte vi har haft det. Alltså Carl Bildt har ju en tydlig
geopolitisk utblick.
Ja, en utrikespolitisk sammanhängande tanke som man också kan ha synpunkter på. Och han var ju statsminister ett tag, så det är klart att det spelar roll. Men på något sätt är det ju också så att han är inte särskilt angelägen om att förankra den hos någon annan. Han var inte ens särskilt angelägen om att förankra den hos Moderaterna, utan det är liksom han som har den.
Ja, men kan inte då infinner sig tanken, det vara så att det har blivit faktiskt så pass komplicerat att hålla på med såna här stora tankesystem som rör Sveriges förhållande till utlandet. Ja. Så att det är bara några kanske retroinriktade politiker som har kvar sina käpphästar, men de behöver ju inte ta ställning precis i varenda dagsaktuell fråga. Och så fort man måste göra det så blir det verkligen.
Jo, fast det kan vara så. Alltså, jag tror en viktig del av det där kanske angränsar till det som du just sa. Det är ju det, det är förstås att vi gått med i EU, och det var ju länge sedan. Men att det har ju gjort att så att säga, avvikande idéer i utrikespolitiken kanske inte är lika lätt att hantera. Men det jag menar är mera liksom att varför är det så att politiken präglas så mycket av utrikespolitiska frågor, men det verkar inte vara som någon har någon sammanhängande utrikespolitisk idé. Sossarna har det ju inte, för att deras stora grej de hängde allting på var att man inte ska med NATO, och det har de släppt. Moderaterna har inte haft någon på länge. Fredrik Reinfeldt var ju utstuderat ointresserad av utrikespolitik.
Och väl därför Carl Bildt fick.
Ja, men även precis. Man hyrde in Carl Bildt som en frifräsande utrikesminister. Mm. Och alltså ärligt talat, Carl Bildt höll ju inte på så mycket med det heller när han var statsminister, för då handlade allting om EU liksom. Mm. Utan det var ju när han sen var partiledare med opposition, då stack han ju iväg till Balkan och höll på med olika grejer. Men jag tycker att det är lite konstigt. Jag undrar, kan man ha det så hur länge som helst? Att man liksom, vi tar väldigt viktiga beslut lite ad hoc. Vi vet att vi inte gillar ryssen, och vi vet att nu att vi vill vara med i NATO. Men liksom, finns det någon slags idé? Jag tror inte det. Det är liksom varken Kissinger eller Palme i svensk utrikespolitik, utan det är någon slags mishmash.
Mm. Ja, jag undrar ändå om det inte är så att det har blivit lite för komplicerat för den här typen av storståtliga strategier. Jag undrar om inte det är lite genskjutet av en otroligt komplicerad värld där många fler stater är aktiva på ett sätt som det finns inte ett centrum riktigt som är västbetonat, och då blir det en mycket mer komplicerad analys. Vad händer när Kina och Indien blir bästa polare? Mm. Vad händer om... Ja,
det är just det där som man tänker att man borde ha en idé om.
Ja.
Alltså, hur ska man ställa sig till det? Liksom, vad ska Sverige ha för relation till Indien? Mm. Med tanke på Kina, Indien, Ryssland, USA. Vad har vi för idé om Sydamerika?
Alltså, det finns säkert idéer, men jag är inte säker på att de är så lätta att sälja ut till oss vanlisar och väljare.
De finns i skrivbordslådan som
du brukar äta. Alltså jag tror faktiskt inte att det är så att det saknas idéer. Jag tror bara helt enkelt att kommunicera dem är lite väl komplicerat. Nu kommer jag in på någonting som kanske känns som ett stickspår, men jag är inte säker på det.
Nej.
Jag är säker på att det finns en massa människor som vet en hel del om Sverige och Sveriges inställning till så kallad främmande makt. Jag tänkte bara på den här kvinnan som brukar kallas för FRA-kvinnan nu då, som ju tillsammans med sin make pikant nog utreds för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Och nu, men en sån person, vad vet inte hon om Sveriges strategi och Och även andra makters strategi gentemot oss. Men du kanske efterlyser en större bredare politik. Men
alltså en sammanhängande idé. Inte bara liksom att, det är klart vi gör en massa saker, det gör vi.
För sen vill jag bara tala om att den här FRA-kvinnan då, hon har sagt upp sig på egen begäran, men får ändå en summa på 552 000 kronor. Trots att utredning fortfarande pågår.
Jo, fast jag blev ganska förvånad över hur låg den summan var. Och det var tydligen hennes årslön. Hon hade inte särskilt bra betalt.
Nej, det var något annat som lockade och drog.
Ja, kanske det. Ja. Då kanske det som är problemet. FRA kanske behöver betala sina anställda lite bättre.
Mm. Så att inte någon att annan kommer och gör det.
Ja, jag tänkte så.
Ja, hörru du. Det här är ett spännande år. Jag är ändå ganska glad över att 23 är slut. Det måste jag säga.
Ja, det kan man väl vara. Jag vet inte, jag kommer inte att sakna 2023. Det är bara att man känner att man inte är säker på 2024 blir så mycket bättre, men...
Nej, jag är inte säker, men jag hoppas.
Ja, alltså det är, alla pratar ju om att det är ett supervalår. Det är massa folk som går och röstar. Jag vet inte hur många miljarder var jag läste i tidningen om dagen. 2 eller 3 miljarder. Och, så här. Och ja, så vi har ju, framförallt är det ju, nu pratade ju någon i radion sa häromdagen att ja, och vid sidan av EU-valet så är det förstås presidentvalet i USA som är viktigt för Sverige. Ja, alltså jag tror man lugnt kan säga att viktigare för Sverige är presidentvalet i USA om Trump blir återvald än EU-valet i EU-parlamentet. Det vågar jag nästan garantera. Mm. Det är väl det som är den stora saken i november i år.
Mm. Och det, on that note, tror jag vi får tänka oss att våra lyssnare har fått sin...
Precis när man liksom kommer igång så ska man lägga av.
Ja, men det här är bra, för då har du en upptakt till om en liten vecka.
Ja, vi pratar i trafik i 10 minuter så nu ska väl folk vara nöjda i varje fall. Eller väder och trafik.
Ja, lyssna, det kan ni höra av er och berätta. Gillade ni att höra lite trafik? Ja, eller, trafiksnack.
Ja. Vi hörs med en vecka och då blir det precis som vanligt på rätt tid och på dygnet och sådär.
Ja.
Så då, om ni nu lyssnar på det här efter att det utbrutit kärnvapenkrig på fredagen, så att vi inte nämner det beror så inte på att vi inte bryr oss om det.
Så må vi vara förlåtna.
Ja. Bara så ni vet.
Mm. Tack för att ni lyssnar.
Hej.
Hej.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.